Ja, det finns broar då som många inte alls känner till, och när man blir en bedjare så märker man hur man får Guds kontakt och också gemenskap med varandra. Men det är väl så att om den troende är törr av sig, så trivs den bättre med de törra och tråkiga då. Och om vi då istället skulle vara lite livligare, lite mer intensiva bedjare, så tror jag att vi passar ihop med det intensiva och mer livliga bedjarna. Och det där, det säger väl en hel del. Ibland så är det så att umgänget gör människan ljum. Och återigen så händer det naturligtvis att det blir en sån där himmelsk smitta av dem som är brinnande i anden, och vi får uppleva en nytändning i våra hjärtan och det blir mer nitälskan, mer bön. Det är ju så att vi människor, vi påverkar varandra i olika riktningar. Och meningen är naturligtvis att vi som troende ska påverka varandra i den himmelska riktningen. Så alla de där antikristliga, otron, så negativa makter och andar släpper taget, och människor börjar se Jesus, börjar se Gud och börjar hoppas på Gud och börjar tro på Gud. Kampen mot otrons andemakter ska vara ständig, och vi ska stå emot allt det där negativa som inte bygger tro, och också genom vakenhet stå emot alla främmande eldar och läror, och så bevaras i tron på Herren Jesus Kristus. Tror du på Jesus, frågar jag nu. Nej, du närradiolyssnare, jag vet att det är många, men nu talar jag i du-form, så tar det bättre. Ja, där är många troende, fint. Men där är också tvivlare. Jag har någon gång sagt att den troende är en stor tvivlare. Om hon ska kunna tro så måste hon tvivla på det där andra som inte alls stämmer. Och det är bra att tvivla på de världsliga anbuden och de makter som står emot den helige ande och vill förklara allt på sitt sätt istället för Bibelns väg till förklaringar. Och vi får tvivla på de där mänskliga, förståndsmässiga förklaringarna och tro på vad vi ser i andens ljus istället. Och då blir vi både tvivlare och troende. Säg mig, min vän, tvivlar du på Jesus? Nej, det vill du inte göra. Du vill tro på Jesus, men då får du tvivla på allt det där andra som motarbetar dina möjligheter till att kunna tro. Och så tror du på Jesus Kristus. Det står skrivet, låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Ja, vi vet hur det var i början i denna mänsklighetens historia och vad avund kan ställa till. Till och med bröder kan döda varandra, och därför så får man stå emot alla sådana där makter som vill på olika sätt framhäva människan själv, och det blir då till avund. Och när människor vill vara i centrum så är det svårt för då Gud att få vara i centrum genom Jesus Kristus. Jesus ska ju vara i centrum. Och jag tror att det är den bästa bönevägen, att vi prisar och giver lov och ära åt den levande guden. Och då blir det ibland så att den helige ande träder i funktion på ett märkligt sätt. Och vi behöver knappt be, och den helige ande strömmar till den ene efter den andra. Därför att vi har den rätta hjärtliga inställningen till Gud. Och då blir lovsången den rätta tillbedjan. Men vi ska be utan att förtröttas, oavsett motstånd, och man får aldrig ge upp. Och det är den lära som Bibeln kommer med då det gäller förbön. Det står i en liknelse som vi läser i Lukas 18 och från den första versen. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Alltså det är Jesus. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Låt mig ta en liten parentes däremellan. Visst finns det väl också idag i överheten och också bland domare sådana som varken fruktar Gud eller bryr sig om människor. Men jag tror inte någon av oss vill bli föremål för deras då orättfärdiga domar. Det har varken Guds fruktan eller känsla för vad som är rätt, och inte heller har det någon som helst omsorg om oskyldiga människor. Nå, i samma stad så fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon i livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger, han skall snart låta dem få sin rätt, men människosonen skall han finna någon tro här på jorden när han kommer. Ja, den där frågan, sista frågan om tron, den kan ju naturligtvis många av oss besvara som troende, och vi tror väl allesammans att människosonen ska finna tro. Men vi upplever också att det finns en tronskamp att utkämpa, och att djävulens listiga anslag försöker många gånger omintetgöra både frid och verklig glädje hos också troende. Men vi får gå till Herren med allt. Nå, nu var det ju så med den här änkan att hon ville ju då ha sin rätt. Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Och det är ju viktigt att tänka på detta, att trots att det var något hon hade rätt till, så var hon tvungen att vara väldigt istadig och inte ge upp. Och å andra sidan, anledningen till det här då bönesvaret, om man så kan kalla det, till att domaren veknade, var att den blev väldigt irriterad naturligtvis på änkan. Men om vi tar den här liknelsen då och tänker på Gud, så är det på det viset, så det är ett motsatsförhållande. Gud blir inte irriterad på oss om vi söker vår rätt. Och om vi ständigt och jämt kommer många gånger också med en liknande och samma bön. Utan Gud ser därvid lag att vi inte ger upp och vi är orubbliga också då vår tro prövas. Och vi ska så på det viset få skörda vad som är rätt. Däremot om någon i sin förmörkelse söker få rätt i någonting som hon inte har rätt till, så blir det väl väldigt dåligt med bönesvar. Och då bör man ju i sådant fall inte tillbe Gud utan Guds motståndare, den onde istället, som med list vill förgöra allt vad rätt och rättfärdighet är. Men det handlar ju inte nu detta om, utan vi ska vara istadiga i bönen. Tro på Herren Jesus Kristus också då du knappast ser några som helst tecken till att det ska bli något ljusare, så tror du och du förtröstar på den gode, rättfärdige Guden, på kärlekens Gud som på något sätt ska skaffa dig din rätt. Ja, och jag vet att det är många bland radiolyssnarna som har fått uppleva rättvisa och många olika bönesvar också då det gäller sjukas botande och andra saker, så har de fått ut vad rätt är därför att det inte har gett upp och också blivit välsignade många gånger då med läkedom. Men hur är det med människor annars i det stora hela? Ja, de flesta människor kanske gör på det viset att de ber en bön och sen då det inte någonting hände så gav det upp. Men det är ju någonting dyrbart som människan söker, och du som har sökt frid men inte funnit den. Det måste bero på människan att hon inte får friden. Hon måste ödmjuka sig i sitt hjärta. Guds löften håller att tro på. Och om vi går den rätta vägen till Jesus som är dörren till de himmelska välsignelserna, så tror jag att det fungerar. Men vi får inte på något sätt berömma oss av oss själva, utan människan får ödmjuka sig och bekänna Jesus som Herre. Bekänna Jesus som världens frälsare och sin personliga frälsare. Och då det nu gäller sådan där andlig torka som det ju är väldigt gott om och som kan vara väldigt farlig att influeras av då andens eld avtar istället för att tillta, så gäller det att vara vakande och vara bedjande och inte gå på sådant utan söka hålla liv i spisen, så att säga. Ja, du vet, för fanns det sådana här järnspisar, finns väl en del sådana nu också. Och det gäller då att se till så att det fanns ved så att elden hölls vid liv. Och då var det varmt i stugan. Nu är det ju så väldigt modernt med alla möjliga sådana här kraftverk. Och ja, det är så mycket som är förändrat. Men du vet vad jag menar, du som någon gång eldat i en sån där spis, vad skönt det är att sitta i spisvärmen. Och då vill jag också säga det att vill vi uppleva andens eld i våra hjärtan så måste vi se till så den ondes verk allt jämt brinner upp och vi istället får uppleva att vi är renade och vi kan vandra i ande och uppleva att vi uppfylls av tro och helig ande. Det är mycket ris och mycket skräp som behöver eldas upp. Och om vi är vaksamma så tror jag att vi väljer det allra bästa, det som är gott och kommer ovanifrån. I 1 Timoteus 2 och från den första versen så kan vi läsa: först och främst uppmanar jag er att bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för kungar och alla personer i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv som på allt sätt är präglat av Guds fruktan och värdighet. Detta är rätt och står i samklang med Guds, vår frälsares, vilja. Det är hans vilja att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Ja, det här är ju någonting som är oerhört viktigt att vi är i bön, inte minst för Sveriges land nu med tanke på hur det är oroligt på många olika sätt, och att vi då ber för vårt land, för varandra, och att detta bedjande inte blir någon sorts jippo som ska då skapa publicitet, utan vi ska kunna stänga vår kammare större och bedja, och vi ska kunna slutas samman vänner i församlingar och be för vad som är viktigt. Det har aldrig varit Guds vilja att man på något sätt ska göra någon sorts jippo av predikandet av Guds ordet och av bedjandet för att skaffa sig publicitet på olika sätt. Utan vi ska tjäna Gud då ingen ser oss, och vi ska rensa vårt hjärta då ingen ser oss, och så vidare. Paulus säger: håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Ja, om vi tror på Guds ord så då tar vi inte emot det där främmande eldarna som kan vara exempelvis den brinnande pilen. Och vi får gripa frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det är kraft i Guds ord när man tror på det, när man tar det till sig. Gör det under åkallan och bön, står det vidare, och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Ja, vi ser att aposteln är ödmjuk och vill gärna ha bönehjälp. Självklart så ska vi be med och också för varandra så att vi på det viset kan skickliggöra varandra till att vara brukade av Gud, av anden, och verkligen få tala i smörjelse och ingivelse och inspiration av den helige ande. Det är ju det verkliga ljuset, och då blir det sådana där happenings där människor får uppleva helande och mäktiga under, och det blir till glädjetårar och till en myckenhet av kraft ifrån höjden. Jesus vill leda oss till sig, draga oss till sig, och den helige ande vill förhärliga Jesus och visa oss till honom. När Jesus blir levande jord i en predikan så kan människor uppleva att Herren är hos dem och lägger sina sårmärkta händer på dem, och de får uppleva den helande kraften. De får uppleva frihet och verklig och sann glädje. Ja, underbar frid. Den här sången sjöng Lycksele-kvartetten. Ja, min vän, du kanske frågar dig, vad menar det troende när de säger att Herren ska ge kraft att leva just idag? Och du kanske menar att alla människor lever. Det liv som Bibeln talar om är andligt liv i Kristus Jesus. Och det är ju helt annorlunda än bara det där vanliga livet som vi ju allesammans som troende tidigare levde. Men vi var inte nöjda med att se ut i tomma intet liksom, och inte ha något verkligt att tro på efter detta jordelivs slut. Utan vi ville söka den verkliga tryggheten att redan under jordelivet få uppleva frid i hjärtat och visshet. Anden kommer med vissheten till den som går in för Herren, går in för anden. Att uppleva Jesus, det är någonting underbart, och anden uppenbarar för oss vad Herren har uträttat för oss. Ja, vi ser i Guds ord hans sköna bild. Vi ser Jesus, hans sårmärkta kropp, hans sårmärkta händer och fötter. Och vi ser en utgiven frälsare, och vi ser där syndernas förlåtelse. Men vi ser också hur Herren Jesus uppstår från de döda. Ja, det finns möjligheter för den svagaste av de svaga. Och den som är död i sina synder kan väckas till liv, till verkligt liv. Då hon går in i omvändelseprocessen och får uppleva Guds ande. Anden är liv för rättfärdighets skull. Ja, och vi kan uppleva rättfärdiggörelse. Jesu namn, Kristi blod, renar från all synd. Låt oss nu göra så att vi ber tillsammans. Och du som önskar vara med under den här direktsändningen och vara med i bönen, gör så, överlåt ditt liv i Jesu händer. Och du som längtar efter andens kraft, låt ingenting hindra dig, utan stöka undan vad som kan vara i vägen. Ja, du kan stänga din kammare större, och du kan lyfta dina händer mot skyn, och du kan vänta den himmelska kraften ovanifrån. Herren Jesus Kristus har utgjutit helig ande. Och du som upplever dig som en syndare, det är positivt. Jesus har makt att förlåta synder. Låt Herren ta syndabördan och ha frid i ditt hjärta. Vi tackar dig, Herre, för att vi får komma till dig med oss själva, med alla våra behov. Och vi tackar dig, Herre, för att du ser till oss var och en på ett underbart och härligt sätt. Vi prisar dig, Herre, för blodet som renar och helgar. Tack, Herre, att du löser den ene efter den andra från oro, från ångest, och giver av underbar frid. Halleluja! Tack, Jesus. Prisat vare Herrens namn. Vi tackar dig, Herre, för tro och helig ande. Och du ser också dem som är svårt sjuka. Och du ser dem som har haft underbar glädje i dig tidigare men inte har det idag. Tack, Herre, att du förnyar ditt folk. Vi prisar dig, Herre, för din nåd och din väldiga kärlek till varje människa. Vi prisar dig, Herre, för att du låter den helige ande flöda. Nu liksom förr. Vi tackar dig, Herre, för att vi får komma till dig med oss själva. Tack, Jesus Kristus. Halleluja. Herren uträttar mäktiga under genom sin ande. Du som nu upplever någonting underbart och behagligt är Guds ande. Bara fortsätt att tacka Jesus.